Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammaltestamentliga texten på den 14:e söndagen efter trefaldighet. Så skriver profeten Amos i det 8:e kapitlet och från den 11:e versen. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp det som är nerrivet. Jag ska bygga upp det som i forna dagar, så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedna folk, över vilka mitt namn har nämnts, säger Herren, han som gör detta. Se, dagar skall komma, säger Herren, då plöjaren skall följa skördemannen i spåren och druvtramparen såningsmannen. Då bergen skall drypa av druvsaft och alla höjder flöda över. Jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Dagens text handlar om att Gud ska upprätta sitt folk, välsigna det och göra det tryggt. Om man bara skulle läsa de här verserna ur Amos bok för att få en bild av vad Amos bok handlar om, då skulle man inte förstått profeten alls vad han talar om. För Amos bok handlar inte om att det ska gå bra för Guds folk. Tvärtom. Amos bok är en predikan om dom och förödelse för de 10 stammarna i Nordisrael. Gud hade ingått i förbund med Abraham och luftet hade förts vidare till Isak och Jakob. Jakobs 12 söner blev de 12 stammarna. Men eftersom de norra stammarna efter Salomos död inte ville vara lojala mot hans son Rehabeam, så delades gudsfolket i 2 delar. De stammar som var lojala mot Salomos son Rehabeam, vilka var Benjamin och Juda. Och de övriga 10 stammarna som hörde till den norra delen av landet och valde Jerobeam till kung. Och det här skedde ungefär 900 år före Kristus. Och dagens text utspelar sig under 700-talet före Kristus. Amos, han var inte från Nordisrael, utan han var från den lilla bergsstaden Tekoa, söder om Jerusalem i Juda. Så han hörde alltså inte till de 10 stammarna, utan hörde till de 2 stammarna. Han tillhörde inte någon känd profetskola heller, utan han var en enkel boskapsherde. Och han berättade om sig själv: jag är inte en profet, en yrkesprofet. Jag är en boskapsherde som lever av mullbärsfikon. Men Herren tog mig från jorden och Herren sa till mig: gå och profetera för mitt folk Israel. Gud väljer alltså Amos från Juda och skickar honom till grannlandet Israel. För även om länderna var delade mellan olika kungar, så hörde alla de 12 stammarna till Guds folk, till det folk som Gud hade utvalt. Men det är ett dystert budskap han får. Israels folk hade fallit bort ifrån Gud i olydnad. Man behandlade de fattiga orättvist. Man levde i omoral och man hade en gudsfruktan utan sann gudstro. Man hade en hycklande gudsdyrkan. Och därför säger Gud till kungen i Israel genom profeten Amos: dina söner och döttrar ska falla för svärd. Din jord ska utskiftas med mätsnöre. Själv ska du dö i ett orent land. Och Israel ska föras bort i fångenskap från sitt land. Amos bok kapitel 7 och vers 17. Och det här uttalades ungefär år 760-750 före Kristus. Alltså cirka 726 år före Kristus så börjar någonting hända. Den assyriske kungen Salmanasser den femte belägrar Israels huvudstad Samaria och håller den i 3 år tills den faller ungefär 722 före Kristus. Och då börjar hans efterträdare Sargon den andre deportera, alltså sprida ut hela Israels befolkning ut i det stora assyriska riket. Efter detta finns inte Israel mer. Hur ska man då förstå det som står i dagens text? På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp det som är nerrivet. Jag ska bygga upp den som i forna dagar. Och så fortsätter dagens text med olika löften om hur bergen ska drypa av druvsaft, hur städerna ska byggas upp och vingårdar planteras och hur ingen ska rycka upp folket ur landet mer. Orden i dagens text bryter så av mot det här mörka scenariot som vi har i kapitlen innan. Det här är de sista verserna i Amos bok. Men det bryter så mycket av till verserna och kapitlen innan att till och med finns de som säger att det inte är Amos som har skrivit det här utan någon annan. Men det tror vi naturligtvis inte på. Men det visar lite grann hur, vilken oerhörd kontrast som plötsligt kommer. Så låt oss då se på texten vad den handlar om. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp det som är nerrivet. Jag ska bygga upp den som i forna dagar. Salomos tempel eller Davids palats nämns inte. Inte heller templet i Siloam, Nordisraels eget tempel, utan en hydda, en enkel boning. Men Gud reser upp den, han lagar det som är nerrivet och han bygger upp det som i forna dagar. Och det är ju naturligtvis en tröst i Amos bok när han skriver den och förkunnar. En tröst för de som inte har fallit, för de som fortfarande höll fast vid löftena till Abraham, för de som fortfarande litade på Israels Gud. Men, och nu kommer vi till den svåra frågan. Hur stämmer orden om upprättelse ihop med domsorden i Amos bok? För det var ju inte bara Israel som skulle drabbas av dom, utan också Juda rike drabbades av förödelse. Svaret finner vi i vers 8 och vers 9 i samma kapitel. Se, Herrens ögon är emot detta syndiga rike och jag ska utplåna det från jordens yta. Ändå vill jag inte alldeles utplåna Jakobs hus, säger Herren. Ty jag befaller att Israels hus ska sållas bland hedna folken som om det siktades i ett såll. Inte det minsta korn ska falla på jorden. Amos 8, vers 8-9. Så riket utplånades, men Israels hus, det vill säga folket, sållades. Några få skulle bevaras. Några få återvände. Och hur vet vi det? Jo, vi ser ju till exempel att profetisen Hanna, som tjänade Gud i templet och hälsade den nyfödde Kristus, var av Asers stam. Hon var alltså av Asers stam, Hanna. Och det var ju en av stammarna i Nordisrael. Det var ju inte varken Benjamin eller Judas stam. Så när man sållar någonting, det är när man sparar vetet och man kastar bort agnarna. Och på samma sätt förkunnade profeten Jesaja när han sa: ty om än ditt folk Israel vore som havets sand, så skall bara en kvarleva av det vända om. Och detsamma gäller för Judarike. Från Jerusalem skall en kvarleva gå ut, de räddade från Sions berg. Jesaja 37 och vers 32. Och den här resten, den här kvarlevan, det är inte någonting som trollas fram. Den har alltid funnits. Det är Guds sanna barn. Det är alla de i Juda och i Israel som utgjorde de sant troende, Guds barn. Alla de som förtröstade på Messias, som trodde på löftet till Abraham, de som utgjorde det äkta olivträdet. Och när Jesus Messias kom, så gick alla profetier om upprättelse i fullbordan. Det såg ut som allt klipptes av. Eller hur? Förbindelse till landet, förbindelsen till templet, omskärelsen, offren. Men Jesus är kung. Han har riket med sig. Templet är hans folk. Omskärelsen är dopet. Och det fullkomliga offret frambär Kristus själv som både präst och offerlam för alla synder, för att ge oss fullkomlig förlåtelse och försoning med Gud. Och hörni, hur ser det ut när det gäller sållningen? Vad är Israel? Ja, de första kristna är ju nästan uteslutande judar. Inte alla judar trodde när Messias kom. Men aposteln förklarar att precis som det på Elias tid fanns 7000 män som inte böjt knä för Baal, så förklarar aposteln att då så finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Men Amos förklarar att någonting nytt kommer att ske på den dagen. Gud nöjer sig inte med kvarlevan, med de som sållats från Israel och Juda. Jag ska bygga upp den som i forna dagar, så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedna folk över vilka mitt namn har nämnts, säger Herren, han som gör detta. När man läser det här så kan man ju få intrycket av att det skulle betyda att Israel skulle inta och erövra Edom och alla hedna folk. Men låt oss se på texten vad den egentligen handlar om. Det talas om alla hedna folk över vilka mitt namn har uttalats. Vilket märkligt uttryckssätt. Och det finns bara i den här versen i Bibeln. Alla hedna folk över vilka mitt namn har uttalats. Och vad var det som hände vid vårt dop egentligen? Jo, vi döptes i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. När skriften beskriver hur Messias rike ska spridas ut över hela världen, vänner, så används ju bilden av hur folken får läggas under Kristus kungen som en fotapall, som en erövring. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag lagt dina fiender under dig som en fotapall, under dina fötter. Din makts spira ska Herren sträcka ut från Sion. Du ska härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skara kommer din, i helig skrud kommer din unga skara inför dig som daggen ur morgonrådnadens sköte. Men var är Edom i Amos profetia? Och vad är Edom? Är inte Edom ett område i Mellanöstern? Ja, Edom är ett folk och var ett rike. Men Edom är också bilden av den fallna människan. Edom är vem? Det är ju Esaus efterkommande. Edom är Jakobs bror och fiende. När profeten Biljam 1400 år före vår tideräkning ser Kristus, så säger han så här, och det här är en av de första profetierna i skriften, fjärde Mosebok 24. Jag ser honom, men inte nu. Jag skådar honom, men inte nära. En stjärna trädde fram ur Jakob. En spira höjer sig ur Israel. Den krossar Moabs tinningar och slår ner alla söner till Sett. Han ska få till besittning Edom och Seir, sina fiender. Edom är bilden av den fallna människan. När Guds röst, när Guds rest eller Guds avkomma sprider budskapet om Messias, så tas det i besittning. Vi kan ta frågorna efter predikan. Så när Guds rest eller avkomma sprider budskapet om Messias, så tas de i besittning. Och att det här inte handlar om en militär erövring utan om omvändelse, det förstod de judar som år 200 före Kristus skulle översätta gamla testamentet till grekiska. För de återger den här versen i det grekiska gamla testamentet, Septuaginta, så här. Jag ska bygga upp den i forna dagar, så att vad som är kvar av människor och alla hedningar över vilka mitt namn har uttalats må ärligt söka mig. Så de översatt. Här har man ersatt ordet Edom med människor. Och man talar om hur hedningarna söker Herren. Och den förståelsen av texten, den förståelsen av texten hade också vem då? Jo, Jakob, Herrens bror och Jerusalemförsamlingens ledare. Bakgrunden var mötet i Jerusalem som hölls ungefär år 48. Ni minns att det var ett möte i Jerusalem och man diskuterade frågan om hedningarna som upptogs i församlingarna inte bara skulle döpas utan också omskäras. För omskärelsen, det var ju förbundstecknet som Gud hade gett till Abraham att man var en del av Guds folket Israel. Apostel Petrus berättar då att Gud hade gett honom uppdraget att vittna om evangeliet också för hedningarna, minns ni? Och Paulus och Barnabas, de hade vittnat om hur Gud hade gjort underverk också bland hedningarna. Hedningarna fått den helige andes dop på ett synligt sätt i Cornelius hus genom Petrus predikan. Hedningarna behövde därför inte omskära sig och upptas i det judiska folket för att kunna bli en del av Guds folket. Man måste alltså inte gå via det judiska folket för att bli en del i Guds folket. Jakob säger här på mötet att Simeon Petrus hade berättat om hur Gud vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. I anslutning till diskussionen om den här frågan kring hedningarnas upptagande. Och sen citerar han. Vadå? Jo, han citerar profeten Amos ord som är dagens text. Han säger om Petrus ord att det stämmer överens med profetens ord där det heter: därefter ska jag vända tillbaka och bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen. För att alla andra människor ska söka Herren. Märker ni att här nämns inte Edom? Alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Apostlagärningarna 15, vers 15-17. Här ser vi flera saker om hur aposteln förstod Amos. Gud bygger Davids boning eller hydda och han gör det här och nu med den judekristna församlingen i Jerusalem. Och här går Amos profetia fullbordan när hedningarna över vilka Herrens namn uttalas söker Herren. Han förklarar så här: därför, alltså på grund av Amos profetia, anser jag att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud. Det nya förbundet målar Amos med allt överflöd som fanns i det gamla förbundet. Dagar ska komma, säger Herren, då plöjaren ska följa skördemannen i spåren och druvtramparen i såningsmannens. Då bergen ska drypa av druvsaft och alla höjder flöda över. Jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mera ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren din Gud. Amos 9, vers 13-15. Sions berg dryper av överflöd, säger han. Och när sker det? Ja, det är i det nya förbundet. Joel skriver på samma sätt i sin bok i det tredje kapitlet. Han skriver om hur det på den tiden att ska bergen drypa av druvsaft och höjden av mjölk, flöda över av mjölk. Alla bäckar i Juda ska flöda av vatten. En källa ska utgå från Herrens hus och vattna Akasiedalen. Joel 3 och vers 23. Och de som har läst Bibeln vet ju, om man slår upp Joels bok och läser det tredje kapitlet, att här finns ju nya förbundet med andens utgjutelse och med hur alla den som åkallar Herrens namn ska bli frälst, som vi har också i Nya testamentet. Joel skriver, och det ska ske på den dagen att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem ska det finnas en räddad skara, så som Herren har sagt, bland kvarlevan som Herren kallar. Kvarlevan. Här har vi det igen. Hela det gamla förbundet handlar om ett folk och ett rike. Men det nya förbundet är också ett folk. Men det är ett folk av alla länder, stammar och språk. Och det är ett rike som inte skakas. Som Hebreerbrevets författare skriver, vi får ett rike som inte kan skakas. Hebreerbrevet 12 och 28. Därför att Guds rike inte är geografiska gränser utan tron på Kristus, så kan inga yttre fiender hota det, som aposteln skriver. Jag visar att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makt eller höjd eller djup eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Och profeten Amos förklarar idag på samma sätt. Jag ska plantera dem i deras eget land, deras eget rike. De ska inte mer ryckas upp ur det land jag har givit dem, säger Herren din Gud. Detta landet hade redan Abraham längtat efter. Han väntade på vad då? Jo, på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud format och skapat. Hebreerbrevet 11, vers 10. Sammanfattning. Dagens text visar hur Gud visar sin nåd mot många, men hur de flesta förkastar. Och i denna sållning så sparar Gud en rest, en liten kvarleva som är hans folk. Detta folk får uppgiften att gå vidare, att räcka ut spiran till Edom, till hedningarna, de som är Guds folk. Det är alla som tror på Jesus Kristus, Guds son, som världens frälsare, som dött och uppstått till vår frälsning och förlåtelse. Att vi skulle äga syndernas förlåtelse genom honom. Och den här skaran ser inte mycket ut för världen, men det är Guds eget folk som han har lovat att beskydda och bevara när de lever kvar i tron på Jesus Kristus, vår frälsare. Och jag tänker ibland på detta bildspråk med folk och riken och den lilla kvarlevan, resten, när jag tänker på kristenheten. För hur stor och mäktig har inte Kristi kyrka varit, menar man, en gång i tiden. Men så kom avfallet och så kom sållningen, så till den milda grad att man undrade om Jesu kyrka skulle bestå överhuvudtaget. Men Jesus hade ju lovat sin kyrka att helvetets portar inte skulle få makt över henne. Var inte rädd, du lilla jord. Er fader har beslutat att ge er riket. Lukas 12 och 32. Och så utmönstrar Gud idag en liten kämpande skara som fortfarande förkunnar Guds ord rent och klart och förvaltar sakramenten i enlighet med Kristi instiftelse. Av till exempel Hebreerbrevet så förstår man att många judekristna misströstade inför sin egen svaghet, sin egen litenhet och den yttre förföljelsen så till den milda grad att vissa till och med övervägde att gå tillbaka in i den stora mäktiga synagogan med sitt imponerande tempel, sin levitiska prästtjänst och offerkulten. Så var det. Vi är så små. Vi är så svaga. Det måste ha blivit något fel. De är så mäktiga. Vi går tillbaka till judendomen. Så var det faktiskt folk i församlingen som tvivlade. Och det händer att bekännelsetrogna kristna tvivlar på samma sätt. När man ser de stora frikyrkornas resurser och verksamhet, eller den mäktiga folkkyrkans praktfulla kyrkorum och välfinansierade verksamhet. Och så tänker man på sin egen litenhet och deras storhet, yttre storhet. Och så har man glömt att den pluralistiska eller unionistiska avfälliga kristenheten inte representerar Kristi kyrka på något sätt, utan står för avfall och förförelse med sitt sociala evangelium och förfalskning av bibelordet. Men Gud har upprättat Davids fallna hydda i den gemenskap där man tydligt och klart förkunnar att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Där man förkunnar allt Guds ord, inte bara vissa delar och stycken. Där man inte bara förmedlar predikantens högst personliga tankar om det ena och det andra, utan vad bibeltexten lär. Och denna gemenskap, denna kvarleva, har ingenting med tempel och storhet att göra. Ingenting med glitter och glans att göra. Det är de troendes gemenskap kring evangelium i ord och sakrament. Men precis som Gud, som Amos och Jakob visade, inte nöjer sig med Davids fallna hydda, utan vill vidare till Edom, till den vilsne Esau som irrar runt i världens mörker, så ska också vi lägga vår energi på att nå honom, Esau, Edom, hedningarna, de icke-troende, istället för att slösa vår energi på meningslösa diskussioner med religiösa samfund av olika slag. Det är honom vi ska nå. Han som inte tror. Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Det var ju vad Jesus hade befallt. Må Gud hjälpa oss i detta. Amen.